Kanske jag först lämpligen säger några ord om hur det kom sig att jag alls reste ut i världen. Ja, det är väl nog så att jag ärvt något slags resfeber efter min far. Vad nu sedan mig själva angår så hade jag, det var 1913, tänkt resa till Amerika. Den tiden tyckte man ännu att det var långt till Helsingfors, men kort väg till USA, där man ju hade en del släktingar och vänner. I varje fall träffade jag i Helsingfors en viss herr Ripinen, som varit maskinmästare på båtar i belgiska Kongo. Och han fick mig intresserad för att resa dit.
Dokumenterat sänder Isfabrikören i Kongo, ett program om österbottningen Kongo Andersson och hans liv och äventyr i Afrika. Mitt namn är Petter Lindberg.
Det var 1913 och han var 21 år gammal. Och då hade han tagit tjänst i belgiska statens tjänsteman helt enkelt för att vara maskinmästare på en av deras flodbåtar. Och den belgiska staten annonserade då i Helsingfors-tidningarna efter att de ville ha finländska unga män som kunde komma dit och köta deras maskiner på de här båtarna. Och samtidigt som min pappa reste ut så var det en grupp på 10 eller 12 finnar och finlandssvenska pojkar som for då dit till det där Afrika, till Boma, som då var huvudstad.
För drygt 100 år sedan begav sig österbottningen Viktor Andersson till Kongo för att tjänstgöra som maskinist på Kongofloden. I det här programmet ska ni få höra dottern och författaren Vava Styrmer berätta om sin pappa. Men förutom hennes hågkomster finns manuset till ett gammalt radioprogram från 40-talet bevarat. Ett program där Viktor Andersson berättar om allt möjligt som han upplevde under sina många år i Afrika. Ljudmaterialet har sedan länge gått förlorat, men texten finns kvar och den växt i liv i det här programmet av skådespelaren Johan Fagerud.
Jag fick 2000 guldfrang i förskott, för det gällde att köpa en massa saker för de 3 första åren. Lätta tropiska kläder, solhjälmar, moskitnät, medicin, skjutvapen och så vidare. 2000 franc var mycket på den tiden. Jag kan nämna att man bodde bra och åt och drack bra på ett hotell för 4 franc i dygnet. Sedan blev det 2-3 veckors väntetid och så bar det iväg. Vi var 4 finländare och 2 svenskar som reste med belgiska statens fribiljetter till Boma.
Det år fandt de jo det eventyr de kom efter, og de fik en meget, meget høj løn. Så for fattige folk, som var desperate efter at finde en udvej, var Kongo ikke bare en udvej, men det var en ekstremt velbetalt udvej. Altså som Andersen siger, så var det en meget, meget fin løn, og han fik et meget stort forskud på sin løn.
I Kongo fandt mange et eventyr og en efterlængtet udvæg ud fattigdomen, säger den danska journalisten Peder Thyesen, som i boken Kongo förmodar jag, berättelser från drömlandet, skildrar nordiska immigranters liv och leverne i Kongo från 1800-talets slut och en bit in på 1900-talet. Den världsekonomiska krisen som börjat i USA drabbade också Norden i slutet av 1800-talet, säger Peder Thyesen. Mellan åren 1880 och 1930 åkte cirka 2000 nordbor till Kongo. Kolonialvälde i Afrika behövde arbetskraft och många nappade på anbudet att tjänstgöra i belgiska Kongo mot en tilltagen ersättning.
De som drog ud var hovedsageligt unge, stærke og havde faglige, altså de var fagligt dygtige.
De fleste var unge, starka og eventyrslystna, siger Peder Thyesen. Många kom från fattiga hem, men i bästa fall hade de också en utbildning som i Kongo var särskilt uppskattad.
Kongo hade den belgiske konge och sedan den belgiske regering især brug för två typer folk, nämligen officerer som kunde stå i spidsen för nedkæmpelsen av den kongolesiske modstand mot besættelsen av kolonimakten, och fordi en stor del av transporten in i Kongo foregick på floderna, så hade man brug för duktiga sjöfolk.
Officerare behövdes för att stärka den belgiska armén mot oppositionsstyrkor, och sjömän behövdes för att transportera trupper och varor på Kongofloden. Som en duktig maskinist uppfyllde Viktor Andersson det senare kravet, och beslutet att åka till Kongo underlättades förmodligen också av att det just där botten fanns äventyrslyssna förebilder, säger dottern Vava Styrmer.
Han var nog en följd av den här emigrationen här i Österbotten. Kom från ett litet kärgårdshem. Det var fiske och jakt och sånt som var kanske levnadsvillkoren. Eller så jobbar man i industrin eller emigrera. Så att i hans familj, så redan hans pappa, han for 3 gånger till Amerika och 2 gånger till Sydafrika. Så att min pappa hade nog också i tankarna det här att när, för att få ett jobb, och så skulle han också själv emigrera till Amerika. Men så kom det här erbjudandet då från Belgien, och så blev det hans livsväg på det sättet.
Så lite slumpartat med andra ord då?
Ja, det är bara att det råkade sig just då att det behövdes där i Boma. De här männen som for då, så fick ett löfte att om de arbetar i 10 år så får de pension.
Det var huvudstaden vi skulle till. Resan bjöd förstås på en del stormiga dagar, men gick i stort sett lyckligt. Vi tog i land på några ställen som man blev i tillfälle att vänja sig vid det ena och det andra. I Dakar, på Teneriffa och så vidare. Efter 21 dagar kom vår båt 7000 tonnaren Leopoldville till Boma. Ett märkligt sus och surr och visslingar av nattsyrsorna var det första intryck man fick av Afrika. De vitas hus påminner ju nog om Europa, men runt omkring sträckte sig infödingarnas tämligen primitiva hyddor. Och palmer vajade när och var. Afrika är stort och belgiska Kongo med. 80 gånger moderlandet Belgien. Och tänk på Kongofloden. 4600 kilometer lång. Det är annat än SO. Bred också. 52 kilometer till exempel vid Pumba. Värre än nu Karleby älv.
De visste meget, meget, meget lidt. Især de første. Det eneste de vidste, det kom stort set fra det belgiske kongehus. Og så fra den britiske opdagelsesrejsende Stanley, som var den første hvide mand, der kom igennem området, og som derefter blev ansat af den belgiske konge til at stå i spidsen for koloniseringen.
De første kongeresenærerne i slutet af 1800-tallet vidste nok ikke mycket om sit resmål, siger Peder Thyesen. Kunskapen byggde på det som det belgiske kungahuset og upptäcktsresanden Henry Morton Stanley informerade om. Resten var fantasier och färgade av äventyrsböcker om män som i Afrika fick lov att vara sig själva och där kunde uträtta något stort.
Det var många sjukdomar, især malaria. Bland soldaterna döde en tredjedel som regel inom ett år. De døde sjældent i kamp. Det var næsten altid sygdommen, der tog livet af dem. Det samme galt for så vidt også søfolkene, selvom de ofte var bedre beskyttet end soldaterne.
Verkligheten överensstämde sällan med fantasierna. Sjukdomar grasserade och malarian kunde ta koll på en tredjedel av de nordiska officerarna bara under ett enda år. Men om de nordiska äventyrarna hade bristfälliga kunskaper om sin kommande stationeringsort, så var nog okunskapen på hemmaplan ännu större, säger Vava Styrmer.
Hans mamma, så hon skriver i sina brev dit att oj, att du skulle fara dit och så långt och när kommer du hem? Och hon var religiös också, att jag ber att för dig alltid och där i Afrika som är så farligt och så här, så att hon var åtminstone bekymrad. Men att överhuvudtaget var det ju så många som emigrerade, så att det var nu vanligt. Och jag vet att till exempel i Larsmos och den här kyrkoherden där, så han hade, när de kom och ville ha då bevis för att skaffa pass, så började han riktigt hålla en predikan för dem att ni ska inte fara. Och det är klart att han såg ju att det inte var bra för samhället när alla ungdomar får iväg.
Men Viktor Andersson hade bestämt sig för att åka och i början av februari år 1913 var han äntligen framme i Boma. Därifrån resan fortsatte till Leopoldville med tåg.
Resan till Leopoldville måste företagas med tåg på en bana som just blivit färdig. Åtminstone då den dyraste banan i världen. Det sägs att varje kilometer kostat en vit man livet. På den tiden gick tågen bara dagtid. Numera har man dubbla spår och kör natt och dag förstås. Ja, i alla fall kom jag lyckligt till Leopoldville och sökte upp verkstadschefen, en vänlig Östersjöprovinsare som till exempel kunde några ord svenska. Bra för mig, för det tog någon tid innan jag kunde klara mig på franska. Han tillsade mig att söka upp Campinär. Tyvärr hade jag inte en aning vad det var för slag, men det visade sig att Campinär var den båt som jag skulle tjäna som maskinist på i 2 år.
Søfolkene och missionärerna hade status i kraft av især deras hvide hud och deras, selvfølgelig deras ansättelse hos kolonistaten, som beskyttade dem mot stort sett vad som helst.
Sjöfolk och missionärer åtnjöt en speciell ställning i Kongo, säger Peder Thyesen. Dels hade de sitt mandat från den belgiska staten och dels var den vita huden ett tecken på att de hörde till något slags överklass, även om det naturligtvis fanns många interna skillnader bland de vita i Kongo.
De ingick selvfølgelig i en slags överklasse, eller var en slags överklasse, men det var stor forskel internt bland de vita.
Viktor Andersson tillhörde knappast någon maktfullkomlig överklass. I sina hågkomster verkade snarare som om han velat göra sitt jobb som maskinist så väl som möjligt. Vilket innebar att han måste stå på god fot med den svarta lokalbefolkningen.
Trevliga var de stora julångarna och livet ombord var brokigt. En dylik ångare tog cirka 50 vita hyttpassagerare plus 200-300 svarta däckspassagerare. Och bland dem var det liv och lejon. Blev ibland också mera liv, för födslar inträffade inte så sällan. Någon gång ramlade någon över bord, för relingen bestod bara av kedjor. Och en tur i floden bland krokodiler och vattenormar var inte det högsta för känslorna. Men i övrigt avlöpte det lyckligt. Jag själv hade det rätt behagligt, fast jag måste tidigt upp för att se till att infödingarna gjorde sitt ordentligt.
Idag skulle Viktor Anderssons ordval och åsikter nog uppfattas som anstötliga, men kolonialismen hade gjort segregationen så självklar och vardaglig att en maskinist från Österbotten knappast kom sig för att ifrågasätta den. Lika lite som många dåtida statsmän som i Afrika endast såg en underutvecklad kontinent som beboddes av vuxna barn.
Der er en nedladende paternalistisk holdning til afrikanerne, som jo generelt opfattes som underudviklede. Mange beskriver dem som mennesker, der går i stå udviklingsmæssigt på et børnestadie.
Le Congo accède ce 30 juin 1960.
Synen på Afrika var nedlåtande och tjänade naturligtvis Leopold den andres syften att roffa åt sig så mycket som möjligt av naturrikedomarna i Kongo. Det behövdes ett belgiskt överhuvud, belgiska affärsmän och en värvad armé för att hålla förtrycksapparaten igång.
Först och främst var belgierna de egentliga herrar. Om man kan, när man läser breven från officerarna och syfolkene, så är de mycket ofta i motsättning till belgierna, som de uppfattade som arrogante och också brutala och mycket formalistiska.
Om man läser brev av officerare och sjömän från den tiden, så hittar man ofta en inbyggd kritik, säger journalisten Peder Thyresen. Belgarna uppfattades av nordborna som arroganta, brutala och väldigt styva i sitt sätt att styra landet. Men belgarna behövde också kunnigt sjöfolk, i synnerhet maskinister.
Maskinister var mycket eftertraktade fördi de skulle betjäna skibene som sejlade på Kongofloden var drevet av dampmaskiner och de var ju fullständigt avhängiga av att de maskiner kunde fungera.
Fartyg på Kongofloden som drevs med ånga behövde duktiga maskinister. De var till och med viktigare än kaptenerna, säger Peder Thyresen. Man ville ju inte få motorstopp någonstans djupt inne i djungeln.
I verkligheten var maskinisterna nog mer eftertraktade än de som var kaptener på skibet, för det utan maskiner så gick man ju i stå och det kunde vara långt ute i regnskogen och det var inte något rart sted att vara.
Intressant var att se infödingar i så att säga urtillstånd på stränderna och i byarna. De var i regel fredliga. Men det kunde hända att de gick till anfall. En gång slängde de både spjut och eldbränder mot båten. Men vi kastade loss och lät strömmen föra oss en bit därifrån.
Även om det uppstod konfliktsituationer med utomstående så verkar Viktor Andersson ändå har kommit väl överens med sina svarta besättningsmän. Under sina 12 år som maskinist skärps också synen för allt det vackra i Kongo.
Han beundrar dem just att de har kunnat göra. De har ju varit hantverksmässigt väldigt skickliga. Att det sa han att de hade ju en kultur, så att han beundrade.
Men det verkar ju som din pappa talar med stor kärlek och respekt om landet och sitt och sina kollegas liv där.
Mitt minne och min känsla av just att han hade en förståelse för när man har levt där så länge så vet man ju hur liksom så får man ju känslor för landet, för samhället. Det var klart att det blir betydelsefullt.
Jag bytte åt mig en del vapen mot glaspärlor, salt och tyger. Salt var en eftersökt vara och såldes teskedsvis på vissa ställen långt inne i landet. Förresten hade nog infödingarna en viss kultur som stödde sig på gamla erfarenheter. De måtte tidigt förstått sig på att smida. Till exempel bland mina 300 vapen och husgeråd finns det ju en hel del rätt bra gjorda saker. Våra egna skjutvapen behövde vi som sagt inte rikta mot infödingarna. Men när vi färdades på floden kunde det hända att man kastade en kula i någon krokodil.
Det är mycket stor skillnad på hur de tre kategorierna, alltså officerare, missionärer och sjöfolk, ändrar med att uppfatta afrikanerna.
Officerarnas, missionärernas och sjömännens yrkesroller skilde sig avsevärt från varandra. De två förstnämnda grupperna skulle kontrollera den svarta befolkningen antingen med vapen eller med religion. Medan sjömännen saknade en agenda och egentligen bara hade sitt eget jobb att köta, säger Peder Thyrsen.
Men sjöfolkene hade inte någon av de två uppgifter. De skulle bara passa deras arbete. Och de levde ju ofta på skipen i många uger, alene. Det kunde vara en eller två hvide män samman med 8-10 afrikanare. Och de kunde inte få skipen till att segla, hvis inte de kunde samarbeta.
De nordiska sjömännen behövde inte skramla med vapen eller omvända sina besättningsmän till goda kristna. Det viktigaste var att skeppet tog sig fram på floderna, och till det krävdes det samarbete.
Det är mycket tydligt när man läser erindringarna och berättelserna att sjömännen mycket ofta utvecklade ett helt annat varmt förhåll till afrikanerna än de två andra kategorier. Så Andersens erfaring där var mycket allmänlig bland sjöfolken.
Brev och minnen vittnar om att de nordiska sjömännen ofta utvecklade ett varmt och förtroligt förhållande till sina svarta besättningsmän. Och Peder Thyrsen säger att Viktor Anderssons goda erfarenheter överensstämmer med många andra nordiska sjömäns. Visst fanns det en hierarki ombord, men i en verklig krissituation verkar man inte ha sett till hudfärgen utan till dugligheten som sjöman.
Den officiella maktpositionen som att vara bossen betyder ju inte riktigt något i en krissituation. Och i en situation där man arbetar mycket tätt samman, där är det netop samarbetsviljan och samarbetsmöjligheterna som är fullständigt avgörande för om man klarar sig på floden.
Den kolonialistiska härskarmetoden byggde på tvång och lydnad och de vitas förakt för den lokala kulturen och språket. På en liten enhet som en flodbåt krävdes det däremot samarbete, respekt och kommunikation. Och Peder Thyrsen säger att många nordbor faktiskt lärde sig afrikanska språk.
Jag tror också det förhållet att sjöfolken är de här mycket lång tid samman med afrikanerna ombord på båtarna gör ju att sjöfolken ofta lär långt mer afrikansk språk.
Kaptenen på min första båt var norrman. För övrigt var hela besättningen svart. Det blev därför nödvändigt att lära sig deras språk så fort som möjligt. Jag kunde snart framkalla ett vänligt grin hos vem som helst med ett Mbote, ge ikele, molamo, pimpa. God morgon, har du sovit bra i natt? För övrigt kom jag väl till rätta med de svarta. Kocken bakade gott bröd. Han förstod att köta en höna i gryta. Förresten hade man rikligt med fisk och olika frukter. Bananer, apelsiner, mango som smakade bra trots en viss terpentinsmak. Och pai pai, ett slags meloner, ananas och en mängd andra.
Vissa av Viktor Anderssons hågkomster från 1940-talet bär spår av ett kolonialistiskt tidevarv. Europas syn på Afrika är fördomsfull, överlägsen och ibland öppet rasistisk. Men samtidigt som fördomarna florerar upprättar man en annan, betydligt positivare bild av Afrika och i synnerhet Kongo.
Det upprinnelige bildet man hade av Kongo och som man fortalte om på det här tidspunkt, det var et fascinerende, mytisk sted i verden. Det var det sidste sted på verdenskortet, hvor den hvide mand ikke havde trængt ind. Og derfor havde man sådan en opfattelse af, at derinde fandt man mennesket i en urtilstand.
Kongo fremstod for mange europæer som et mytiskt och fascinerande land, ett ställe dit den vita mannen ännu inte trängt in och där människan befann sig i något slags urtillstånd. Naturen var prunkande och djuren exotiska.
Det är på den ena sidan den dragande beskrivelse av något fascinerande och palmerna och varmen och de exotiska dyr, aber och krokodiller och så vidare som man så och farvestrålende fugle på den ene side, og på den anden side så var der jo så især officerernes beskrivelse af de vilde og farlige og barbariske afrikanere.
Vid den her tiden fascineres man af landets urørte natur, men samtidigt som man odler en romantisk syn på Kongo skriver de vita officererna i sina brev om vilda og barbariske afrikaner som de måste kämpa emot. Det finns alltså en stor kluvenhet under den här tiden och den hållningen överensstämmer väl med Viktor Anderssons hågkomst.
I Leopoldville fanns 400-500 vita och en viss civilisation som till exempel tog sig uttryck i ambulerande biografföreställningar ute i det fria. Gratis inträde för alla. Regeringen bjöd. En gång visades bland annat ett framrusande tåg och det gjorde infödingarna så förskräckta att de gav sig iväg fortare än kvickt. Mestadels var jag emellertid på resor. Till Stanleyville gjorde vi 8 resor under ett år. Och på varje färd till och från staden passerade vi ekvatorn 2 gånger. Resan upp för floden tog cirka 20 dagar. Återresan gick på 8 dagar. Naturligtvis måste man hålla reda på sandbankar och andra farligheter.
Viktor Andersson verkar ha varit en uppskattad och duktig maskinist. Visserligen är han en del av den vita maktapparaten, men under de 12 åren i belgisk tjänst utvecklar han en kärlek till det stora landet och verkar enligt dottern Vava Styrmer ha funnit en frihet som Österbotten aldrig kunnat erbjuda.
Nu är folk så formerade precis så här, men han var mer vildvuxen i alla fall, att han hade liksom fått expandera och sina idéer och kunna genomföra och leva ett liv som inte liksom gick i det här alla fåror, utan och det var han själv tänkte ut så kunde han då genomföra och så här. Att nu för tiden så stövs alla i samma former. Men han kunde ännu sticka ut lite oborstat och fritt på något sätt. Ja.
Fanns där i Norge, det är ju förstås levebröd för honom, men fanns det också någon slags mission, kanske låter lite onödigt högtidligt, men en vilja att också förbättra lokalbefolkningens levnadsvillkor, tror du?
Nej, det tror jag inte, utan nu. Att han var ju inte den här samhällsbyggaren, han var inte någon föreningsmänniska eller något sånt som behövs för att tänka i de banorna, att man själv ska göra någonting för samhället som sådan, att det var inte hans strävan, utan han var nu den där företagaren själv som liksom skötte sina affärer så att säga och försökte säkert köta dem så på hyfsat sätt.
Ja, men också en sån där som ser chansen att ta vara på den.
Jo, det är väl österbottniskt, det har jag tolkat, att det finns ju här just den här företagsamheten, den är ju ganska utbredd. Det finns de här duktiga österbottningarna.
Det behövs en österbottning för att driva en isfabrik i Kongo.
Kanske.
Och 1926 reste jag hem, gifte mig och reste tillbaka till Boma, nu som privatföretagare. Min hustru följde med. I själva verket hade jag redan tidigare med min bror startat en isfabrik och dessutom en reparationsverkstad för bilar och motorbåtar. Alla vita behövde is för olika ändamål. Mycket gick till sjukhus och hotell. Det blev ju pricken på i-et i whiskyn. Infödingarna blev vana vid att bära våra 15 kilos isblock, antingen med tillhjälp av en bit järntråd eller på huvudet inlindade i en säck. Och firman arbetar alltjämt med framgång. Vi har egna lokaler och blocken har växt till 25 kilos bitar. Mineralvatten och läskedrycksfabrik har vi också.
Efter 12 år som maskinist på Kongo sarade alltså Viktor om och startade år 1925 en isfabrik i huvudstaden Boma. En lugnare tid i Viktors liv inträder med familjeliv och rutiner som skötseln av isfabriken medför.
Han kommer till ett fredligt, välorganiserat Kongo och får sig där, ett, så vitt jag kan se, ett rätt gott liv. Og muligheden for at skabe sig en karriere, både for ham og hans familie og hans bror. Det er et fascinerende erhvervseventyr, han grundlægger der, Andersson.
På 20-talet er Kongo enligt journalisten Peter Thyssen et fredigt og velorganiseret land, der en företagsam man som Viktor kan göra sig en förmögenhet som affärsman. Men det fungerar också i motsatt riktning. Kongo lämnar också sina spår i de män och kvinnor som vistas där i många år.
Jag tror begeistringen kommer av två ting. Dels det att de kunde vara så maktfulla för de hade den position de hade som vita människor. Det är ju alltid rart att vara den där bestämmer allt. Och det andet är så en, vad ska man säga, nästan det stick motsatte. Att uppleva hur lille man är i förhållande till en våldsam natur.
Makten är berusande, säger Peter Thyssen. På få ställen i världen har den vita mannen kunnat känna sig så mäktig som i Kongo. Men samtidigt har Kongos mäktiga natur gjort att den vita mannen aldrig känt sig så liten och obetydlig. Just i den här korsellen av känslor och intryck har Viktor Andersson förmodligen varit allra lyckligast, säger Peter Thyssen.
Min tanke är att Andersson har varit mycket glad för att vara i Kongo, som många andra vide var det. Och att den glädje kunde han omsätta i ett bättre liv för sig själv och sin familj.
Vi har många trevliga minnen därifrån. Två av våra fyra barn är födda i Boma. Arbetet för en husmor var också lättare där. Vi hade till exempel kock och två boys som hembiträden. Glada gossar förresten. Den minsta småsak kunde få dem att nästan krevera av skratt. Våra pojkar tyckte om att följa dem i deras sysslor. Och Leo, en av våra boys, brukade konka på lillpian, då 1,5 år. Och påstod att hon var rädd för alla vita, men vilken svart som helst fick ta henne i famn.
Det var antagligen pappas idé det där då. Därför att då för tiden så i Boma var ju huvudstad, det fanns sjukhus, det fanns restauranger och som hade kylskåp. Och de kylskåpen så drevs ju med att det var sådana isblock som de satt in i dem. Och man kan tänka att i den där hettan så smalt det ju ganska snart, så det blev ju en kontinuerlig efterfrågan på de här isblocken som de då levererade. Jag brukar skoja att jag är född på en isfabrik vid Kongafloden, så låter det ju ganska märkligt. Men att det var nu en idé som de då som sagt använde sig av.
I 40 års tid driver sedan Viktor isfabriken tillsammans med sin bror Edvin. När Viktor är i Boma är Edvin hemma i Österbotten och så byter man om efter några år så att Viktor kan komma hem till familjen i Jakobstad.
Han höll på egentligen hela livet och långpendla som jobbare mellan Jakobstad och Boma.
Det är en av de mer längre arbetsresorna som jag känner till.
Verkligen, jo. Själva resan tog ju alltid över en månad. Och som sagt, då när det inte fanns de här möjligheterna till att ringa eller något sånt, så det var ju lite exceptionellt.
Man knappt kände igen sin far när han dök upp efter 3 år.
Jo, no, det var faktiskt min bror som var liten när han for, så kände jag inte igen honom när han kom tillbaka. Och så kallade han honom de första dagarna att den där farbrodern som heter pappa. Att det var ju inte naturligtvis heller något riktigt lycklig när man tänker ur en familjsynpunkt det här. Att den ena parten är borta så länge och sen kommer hem igen och är bara hemma. Så att det är klart att något alldeles harmoniskt äktenskap blev det ju inte på det sättet heller.
Hur syntes då Afrika i hans liv efter att han då lämnade Kongo?
Inte vet jag. Jag såg ju inte på det sättet Afrika i honom, utan jag såg ju honom som min pappa då, som gick där och skottade snö och sopade gatan och sånt. Utom det nu någon gång kom på tal och vi hade främmande och de frågade. Han kunde berätta om jaktresor och farliga båtfärder och sånt här som kunde ha slutat illa.
Du har hört dokumentären Isfabrikören i Kongo, ett program om österbottningen Viktor Andersson och hans liv och äventyr i Afrika. I programmet medverkade Viktor Anderssons dotter, författaren Vava Styrmer. Och som sakkunnig den danske journalisten Peder Thyesen. Med upplösning medverkade Johan Fagerud. Och de här texterna har tidigare radierats i österbottnisk lokalradio på 1940-talet. För ljuddesignen stod Jyrki Häyrinen. Producent var Staffan von Martens. Och mitt namn är Petter Lindberg.
Det sa han det här också och någon gång att det är ju det där att när man är här så börjar man längta dit och tänker och där. Och när man är där så går man omkring och längtar hem. Att det är ju detsamma för alla som emigrerar. Att de rotar sig då på ett nytt ställe. Så att, och bor man flera år så det är klart att man växer fast där också. Thank you.